Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets VM-podd hälsar välkomna. Patrik Syk heter jag och med mig har jag såklart då Makoto Asahara. Det är vi som rattar det här VM-et i poddväg för Sportbladet. Den här vintern och jävla vinter som om det hela inte vore absurt nog så tvingas vi spela in det här hemifrån för att jag är insnöd med en gran liggande tvärs över garageuppfarten och stängd skola på grund av snöstorm.
Du var ute med sågen, hörde
jag. Ja, jag var ute med sågen klockan 06.30 i morse för att få bort det här trädet, vilket jag till slut fick då. Sen var skolan ändå inställd, så att ja, det är bara bita ihop. Så det här första VM-poddavsnittet, när vi nu är igång med mästerskapet, det kommer helt enkelt få spelas in härifrån hemmakontoret. Inte mycket att göra åt. Vi ska prata såklart om det som har hänt så här långt, om invigningen, om den första matchen. Herregud, vilken shitshow på många sätt. Vi ska slå en signal till Erik Niva lite, om en liten stund här, för att få en direkt rapport, få hans intryck av de första dygnen i Doha och det här premiärsöndagen med Qatar mot Ecuador. Vi kan väl börja där, Makoto. Jag har en fråga till dig.
Ja.
Hur dåliga är resten av de asiatiska lagen? Om nu det här Qatar går och vinner de asiatiska mästerskapen.
Har inte jag sagt det här förut, att det asiatiska kvalet är det absolut lättaste kvalet att ta sig igenom? Och att det är fascinerande hur Japan kan ha sett så dåliga ut och ändå ta sig till det här mästerskapet som de gjorde under det här kvalet. Finns en anledning till att jag har väldigt lite tilltro till dem i det här mästerskapet, men... Det man snarare ska fråga sig själv är ju, pikade Qatar för tidigt? Det är ju den frågan jag ställer mig efter den här initiala, alltså matchen vi fått se, med tanke på att i det här mästerskapet 2019 när de gick hela vägen, då de spelade ju en fantastisk fotboll. De spelade ut de flesta motstånd de mötte och gick hela vägen dit, och man tänkte, hur bra ska det här kunna bli? Sen så är frågan, har de gjort så mycket framsteg från det? Absolut, de såg helt okej ut i Copa America när de var med, absolut. De gick vidare från en grupp i Gold Cup, i alltså nord-centralamerikanska turneringen. Och de har hållit relativt jämna steg med många europeiska motstånd när de har skuggspelat det europeiska VM-kvalet. Någonting som gått många förbi, tror jag också, att de ändå faktiskt var med i en kvalgrupp här på pappret. Då, bara att de inte räknades in i gruppen. Så att, men känslan man får är väl på något sätt att de har, om man ska hitta en analys i det hela, att de har övervärderat vikten av att ha sin trupp samlad. För att efter det där asiatiska mästerskapet, hade det inte varit bättre att bara släppa på det, att låta dem lämna den katariska ligan, låta en spelare som Al-Moez Ali flytta utomlands i en europeisk klubb för att få en annan form av erfarenhet på så vis. För det här såg ju inte bra ut. De var ju helt överkörda och ja, sen kan det vara premiärnerver. Det kan det också vara.
Absolut. Och det måste ju varit en kombination av saker. Men det var ju som att det var ju som att de aldrig hade spelat fotboll förut, en del av dem. Enkla saker, även när Ecuador, som inte heller gör någon perfekt match, det var ju väldigt låg kvalitet generellt sett, det var lågt tempo. Och när Qatar då liksom skänktes en möjlighet att gå framåt, skänktes en yta att transportera boll på eller slå en passning på, så misslyckades man ju i 9 av 10 fall med den ganska enkla uppgiften att slå den där passningen för att få till ett anfall, för att behålla bollen inom laget några sekunder extra. Det var verkligen, och det är väl som... Man kan förvänta sig då en del av den här pressen som såklart ligger på de här spelarna, men verkligen ingen bra reklam för Aspire Academy som det har bekostats med miljarders miljarder och som har byggt det här laget. Och känslan är att det går inte att bygga ett landslag på det här sättet som Qatar har försökt. Pengar räcker inte, för om pengar hade räckt så hade det här laget varit bättre i det här läget.
Alltså på något sätt så man kan ju leta upp problemet i att när de då startade den här satsningen för 10 år sedan, i princip när de fick VM, det är över 10 år sedan de valde att inleda den här satsningen mot mästerskapet. Och då tittar man på den globala fotbollskartan och identifierade vilken typ av fotboll vill vi att detta Qatar ska spela. Där och då så var den spanska kortpassningsmodellen det som var inne, det var det som var mest framgångsrikt, det var under Barcelonas allra största prime. Så därför så var det La Masia fokus på alla ledare de anställde och ja, Felix Sanchez, förbundskaptenen som jobbat med de här spelarna sen de var barn, verkligen. Fortfarande förbundskapten. Men det är svårt att dra en parallell till det här, för det var ju så långt ifrån tiki-taka man kan komma. De försökte att visa upp i den här matchen heller med femmanna försvar och noll intentioner till anfall eller kombinationsspel. Så att
framförallt inget fungerande passningsspel överhuvudtaget. Tiki-taka förutsätter ju ändå att du kan slå en 5-meters passning med hyfsad akkuratess.
Och det har de kunnat förut, det katariska landslaget. Så att därför får jag ändå känslan av att det finns väldigt mycket premiärnerv involverat. Och även också till stor del involverat att de möter ett otroligt organiserat, välfungerande Ecuador som förtjänar alla former av hyllningar för deras premiärinsats.
Ja, och den här matchen då såklart föranleddes av en invigning. Det kändes också apart att ha en invigning på det här sättet till ett VM. Med någon slags OS-känsla, och det var maskot där inne. Jag tyckte att själva föreställningen överlag höll ganska låg kvalitet. Det var inget speciellt imponerande invigning, tyckte jag. Men den var där. Morgan Freeman hade man lyckats
köpa loss.
På något sätt köpa loss och placera vid mittcirkeln ungefär. Det får väl var och en avgöra vad man tycker om. Men i stora hela en fotbollssöndag som inte liknar speciellt mycket som vi någonsin har sett tidigare. Vi ska göra så här att vi ska ringa upp Erik Niva som befinner sig på plats i Doha. Jag tror han gör sig redo för Iran-England. Eller är det England-Iran? Jag vet inte riktigt vem som har hemmamatchen
på pappret. Tror du England-Iran-pappret, men jag kan ha fel.
England-Iran kanske det. Och som såklart var på plats igår och höra vad hans intryck var från den här söndagen i Doha. Ja, då hälsar vi Erik Niva välkommen till Sportbladets VM-podd. Du befinner dig i Doha. Det har varit några märkliga dygn för er, de här inledande i VM:et. Premiär igår, invigning. Vad var dina liksom första intryck och tankar när du gick in på arenan igår kväll?
Ja, men det är ju omöjligt att komma runt att när du går in på Al-Bayt-stadion med beduintält som förlaga så går det liksom inte att komma runt känslan att oj jävlar vilket bygge och vad extremt mycket pengar detta måste ha kostat och vad har egentligen varit priset för det. För alltså, det är ju spektakulärt, det är ju ögonfallande, det ligger mitt ute i öknen. Men de har ändå byggt upp någon gigantisk arena-oas där. Liksom det är öken vart ögat än når. Men runt själva arenan är det någon typ av skulpterad spa-park. Där gräset är grönare än ja, någon annanstans du kan tänka dig. Och sen då liksom tältarenan med liksom taken konsekvent dekorerade med någon form av mönster som tydligen också använder tälten. Första känslan är, oj vilket ställe, vad bisarrt detta är, vad det måste ha kostat både ekonomiskt och humanitärt.
Vi förknippar ju VM mycket med känslor och fotboll mycket med känslor. Hur var känslorna från publiken under invigning och sen under matchen? Det här är ju liksom inte ett ställe vi förknippar speciellt mycket med fotboll, även om det såklart finns en stark fotbollskultur även i Qatar.
Ja, det gör det ju. Men det har ju alltid varit en undran man har haft in mot mästerskapen, att hur yttrar sig egentligen den där fotbollskulturen. Jag tror väl inte att det är för starka ord att säga att de som bär fotbollskulturen i landet är på många sätt migranterna. Det är liksom indierna och det är människorna från Bangladesh och de övriga sydostasiatiska nationerna som verkligen lever och dör med fotbollen. De katariska invånarna, de som faktiskt är medborgare i den här nationen, att de har ett engagemang som tycks komma till andra uttryck. För det räcker med att titta på ligamatcherna här för att konstatera att i grund och botten är det ju inget folk där. Det är i stort sett alltid tomt och så har det varit i alla år. Och det inte spelar någon större roll vilka arenor de än har byggt. Men nu tänkte man ju ändå att nu kommer det bli annorlunda. Det är VM. Det är så oerhört viktigt för nationen. Både vad gäller liksom det sportsliga och vad gäller det politiskt prestigefyllda. Så jag utgick från att publiken verkligen skulle svara upp. Men det som hände hade jag definitivt inte sett framför mig. Det fanns ju dels då den här väldigt regisserade och synkroniserade ultrasektionen bakom målet. Och då kände man väl, okej, det hade man kanske kunnat förutse. Det är klart att de skulle göra någonting för att konstruera någon typ av stämning. Men det var ju ändå det minsta anmärkningsvärda. Det mest ögonfallande var ju detta med att 90% av katarierna gick hem innan matchen var slut. 10% gick när Ecuador gjorde 2-0. 25% därpå kom aldrig tillbaka efter paus. Och sen troppade de ju av mer och mer under andra halvlek. Så när slutsignalen gick, då var ju hemmasektionerna tomma. Någon enstaka ströåskådare, men i grund och botten tomt och övergivet. Och detta är en VM-premiär som de har liksom snurrat hela landet runt i 12 år. Det trodde jag inte. Jag kunde inte förutse att engagemanget skulle vara så lågt, för det var häpnadsväckande.
Men har det att göra med då, alltså att de har haft någon form av övertro på vilken nivå det här laget håller? Alltså att Ecuador vinner mot Qatar med 2-0 är inget anmärkningsvärt resultat, även om insatsen överlag från Qatar är anmärkningsvärt svag sett till vad man har sett dem göra tidigare år. För att det är ju annars väldigt konstig reaktion på något, om det inte är total besvikelse bara, helt enkelt.
Jag ska såklart akta mig för att generalisera för mycket här, för varje katarier har väl sin emotionella reaktion, men mitt intryck är att det i de flesta fall snarare handlade om bekvämlighet. Aha, det här blev ju inget kul. Varför ska jag då sitta här? Kommer vara jobbigt med trafiken efteråt. Bäst att dra. Det är skönare att komma hem i tid. Det är min bild av den mest utbredda reaktionen. Och ifall jag ska tillåta mig att vara lippande och absolut övergeneraliserande, så tror jag väl kanske att det finns något i att katarier, de är inte särskilt vana vid besvikelser. De är definitivt inte vana vid sportsliga besvikelser. Det är inte den typen av fotbollskultur där man har åkt med Macclesfield i 28 år och förutsatt att du kommer förlora med antingen 4 bollar eller på ett sent mål i det andra, och du står där i regnet på någon otäckt borta sektion och har 4 timmar med buss hem sen. Alltså, så har ju inte deras fotbollsliv sett ut. De har inte liksom åkt med Degerfors för att spela mot AFC Eskilstuna någon deppig måndagskväll. Och det gäller nog fotbollen i synnerhet. Det kan nog gälla livet i allmänhet. Det här är inte människor som är särskilt vana vid motstånd eller motgångar. Eller vid en insikt att ibland går det inte som man har tänkt sig. Här går det som man har tänkt sig. För här har man tillräckligt med pengar för att se till det. Och det tror jag inte spelar någon större roll ifall det handlar om ja, men vilket hus du vill bo i eller vilken köpcenter du vill bygga eller vad det nu än kan vara. Men ja, det är klart att det här inte är heltäckande och liksom felfritt. Men ska jag tillåta mig att vara lite socialantropologisk så tror jag ändå det finns någonting där i.
Vi såg ju matchen på tv såklart härifrån i snöstormen igår. Det var ett bedrövligt Qatar, vi har konstaterat det tidigare i programmet här. Du som var på plats, var det så svagt som det framstod på tvn? Det kändes som att de kunde inte få ihop två passningar i rad och att varenda bolltouch var med slalompjäxorna på.
Det var absolut så svagt. Vi såg inget annat. Men ja, det som möjligen går att tillföra då, som kanske inte syntes på tv, det var ju det som jag uppfattade som ja, men halvt panikslagen desperation i spelarnas kroppsspråk. De kände själva att det är något som inte är som vanligt, och jag är helt övertygad om att mycket av förklaringen till prestationen finns i det mentala, finns i en press som vi knappast ens kan föreställa oss. Och jag tyckte att det även avspeglade sig i kroppsspråket, i liksom gesterna, i desperationen som uttrycktes när ytterligare en pass gick ut över sidlinjen eller ännu en närkamp förlorades eller ja, något gick på tok. Det fanns en fruktan i hur spelarna betedde sig. Och det gick igenom hela deras uppträdande.
Det har ju varit mycket, såklart, mycket kontroverser runt VM. Vi har pratat jättemycket om det här, men också ganska mycket, vad ska vi säga, tension, för att använda ett engelskt ord som jag inte kan översätta ut just nu. Runt ja, men, lagkaptens bindlar, runt Gianni Infantinos redan nu ökända presskonferens från i lördags, runt mycket. Hur mycket märker man av det runt arenorna och när ni liksom bara promenerar i Doha, att det finns det här liksom vibrerande lagret av att vi inte är riktigt överens om hur saker och ting bör vara här?
Det märks ju uppriktigt sagt ganska lite på plats och ställe så länge man inte utmanar på något sätt. Och det är bara att erkänna att det har inte jag gjort hittills. Jag har liksom inte utmanat styret rent fysiskt. Jag har inte försökt ta mig in på platser där jag inte ska vara. Jag har liksom inte försökt avtäcka någon förtryckt migrantarbetares vardagsvillkor. Utan jag har liksom gått på matcher och rapporterat om detta och liksom skildrat intryck. Så det är inte så att jag går runt och känner mig övervakad och motarbetad. Det kan jag inte påstå, och det är absolut även så att myndigheter och arrangörsfolk har sett till att det som gick att se med nakna ögat för 8 månader sedan, det går inte att se idag, för många migranter är ju ja men, undangömda under de här veckorna. Så den liksom spänning du åsyftar, den tror jag märks mycket tydligare, ja men, vad är motsatsen till IRL? Alltså när du är vid ditt tangentbord, när du befinner dig ute på sociala medier och när du tar in kommentarer och liksom åsikter och debatter där. För där är det ju väldigt tydligt att du kan inte skriva någonting åt något håll i någon riktning utan att en stor grupp människor blir förbannade. Vad du än säger, gör och företräder. Här är det ju, jag tror definitivt det är relevant att påpeka att de besökare och de tillresta från väst, ifall vi ska säga så, de är ju proportionerligt väldigt få. Det är väldigt få nordeuropéer här, det är väldigt få västeuropéer. Det är inte särskilt många nordamerikaner heller. Så det är ju på många sätt ett världsmästerskap som spelas inför andra ögon. Det är syd- och latinamerikaner, det är nordafrikaner, det är människor från de andra arabländerna och en del människor från, ja, det är såklart många från Sydostasien eftersom att de är baserade här. Och det gör väl att spänningen inte blir så påtaglig på plats. Det har liksom inte funnits någon tendens att 800 tyskar går ut i en demonstration som kritiserar arrangemanget och värdskapet. Det har inte hänt. Det kommer nog inte hända heller. Och det gör att det inte är så det är jättepåtagligt här.
Då tackar vi Erik Niva för den där direktrapporten. Vi hoppas kunna återvända till Doha och till Erik under lite längre fram under VM här. Ni ska vara kvar i några veckor till ju och fortsätta följa det som händer. Nu är det England-Iran som gäller det nästa.
Absolut, står utanför entrén till arenan och ska ta mig in nu.
Väldigt fint, vi hörs lite längre fram, Erik.
Det gör vi. Ha det bra nu. Ta hand om snön.
Sportplats VM-podd är sponsrat ut av Hyper.com och i vanlig ordning då, som ni har vant er vid det här laget, så har vi med Steven Lee Holmdahl för att leverera några sköna tips. Blev du chockad över VM-premiären här?
Chockad vet jag. Jag blev nästan chockad över hur dåliga Qatar var. Det var väl mest det. Och så fick de Ecuador att se ut som Brasilien ungefär. Men ja, lite småkost.
Ja, det var det faktiskt. Jag vet att du har kikat lite framåt här mot tisdagen och onsdagen och hittat några sköna spel på Hyper.com.
Ja, nu kan jag ha blandat ihop det, men jag tror att det är 18-matchen där, Mexiko-Polen. Som jag tycker, jag såg mycket av Mexiko i deras kvalgrupp där de slutade efter Kanada. Men det var inte riktigt i brist på försök och så, utan de tog ju avslut från alla möjliga håll och kanter, men de hade väldigt svårt att göra mål. Och det är väl det som är liksom det stora orosmålet för Mexiko nu när de inte har någon Raúl Jiménez heller. Utan hur ska de göra mål? Vem ska de göra mål? Det är väl lite det man undrar. Men ska de då lyckas göra mål, så tror jag väl att Polen är en ganska bra motståndare om man tittar på försvarslinjen i Polen där. De har Bednarek som inte kan ta plats i Aston Villa. De har Kamil Glik som var bra för ungefär 10 år sedan, som liksom är rätt risig i Serie B. Och så har de Kivior som spelar i Spezia i Serie A, där de som har släppt in 26 mål. Så att det är inga monsterbackar de stöter på där i Mexiko. Och det finns ändå kvalitet. De brukar kunna skapa chanser. Och Polen framåt vet vi vad de kan med Zielinski och Lewandowski och sådär. Så jag har gått in på båda lagen gör mål till 2-10 gånger pengarna, som jag tycker känns väldigt intressant. Sen har jag också flyttat över till Frankrike eller Australien där det blir... Ja, man tror väl att det ska bli lite så slarvsylt av alltihopa. Att Australien är nog ungefär lika dåliga som Qatar, skulle jag kunna tänka mig. Men lite bättre organisation tror jag ändå på. Så där de vill parkera alla spelare på egen planhalva. Och det kanske tar lite tid för Frankrike att hitta rytmen och sådär. Och de brukar inte heller strössla in mål i första halvlek, Frankrike. Så jag har gått in på att det ska stå oavgjort i halvtid och att Frankrike sen vinner matchen. Så får vi 3,90 gånger pengarna på det.
Det blir jättefint. Och de här spelen hittar ni såklart då på hyper.com. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket, så gå in och läs mer om spel och spelmissbruk på stödlinjen.se.
SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa Alert till 72990. Smsa Alert till 72990.
Ja, då var vi tillbaka. Vi får väl säga någonting om Ecuador också, som ju såklart vann med 2-0 mot Qatar då. Och en Enner Valencia som var på spelhumör, han borde, eller ja, det var väl en korrekt offside i slut ändå, även om den var otroligt märklig och konstig. Men jag tror att ändå offsiden som var där efter 4 minuter var korrekt. Det fick ju som tur var ingen sportslig betydelse, eftersom han själv kunde rulla in en solklar straff en liten stund senare, och så 2-0, och sen så händer det inte så jättemycket mer i matchen, om man ska riktigt ärlig. Och det är ju de här som Enner Valencia och Caicedo, de två spelarna tyckte jag som stack ut i det här Ecuador. Frågan är hur mycket mer det räcker till. Det var ingen riktig värdemätare det här Qatar.
Jag vill slänga in Hinka Pire också som i mitt låset Bayer Leverkusen. 20-åringen som såg ut som och självklarheten själv. Nu satt han sig inte på några jättestora prov, men är en otroligt spännande försvarsspelare. Men det där är väl då något, apropå den du nämnde först där, när Valencia två mot skytten, så det är ju någonting som i alla fall var känslan av, alltså den vanliga VM-känslan om hela invigningen och allt som hörde det till och det här mastodontbygget och allt runt omkring har känts väldigt annorlunda, konstigt om man jämför med tidigare år. Och bara faktum att vi sitter här med, ja, snö utanför fönstret, bara det är ju en sak också som gör allting väldigt underligt. Så är det väl väldigt VM. Ja, det finns snö utanför ditt fönster också, så jag kan säga att du sitter och tittar ut där nu.
Det finns fan inget annat förutom snö utanför fönstret, kan jag säga.
Ja, nej, men om det var någonting som ändå gav någon form av VM-känsla, så är det just det här att Enner Valencia var länge sedan man hörde något av. Just det, nu är det VM igen, så dyker han upp och gjort det bra i Fenerbahce. Och så är det såklart han som gör VMs första mål och är bara fullkomligt briljant i den här matchen, tycker jag. Till att börja med, absolut, det var korrekt offside visade sig. Vi får väl ge cred till det här semi-automatiserade systemet, även om det vart nästan lite lyteskomik där när ingen förstod varför det blev offside och VAR hade intervenat för Katars fördel efter 4 minuter av premiärmatchen. Det blev ju lite intressanta situationer på läktaren där också. Vet inte om du såg klippet på han ekvadorianen som visade tydligt med handgester om att, ja, vad har ni betalat för det här? Mm. Och det var någon katarisk supporter som faktiskt blev väldigt arg på honom också. Men de försonades efter också, även där då inspelat, för att katarierna insåg väl att kanske inte är jättebra PR att bli arga på det sättet. Nej, men alltså, det här målet var ju jättevackert i övrigt, även om målvakten var helt ute och hängde tvätt. Straffen,
han hade ingen bra match
som helst. Nej, han hade, på tal om premiärnerver, jösses. Nej, men den Valencia straffen, otroligt kylig i det här läget. Och också, ja, den nicken är inte lätt att göra som han gör, som han sätter 2-0 på. Otrolig insats av honom.
Han är en väldigt fin nick, alltså. Det finns inte jättemycket att pricka där, men han är ju hela vägen ner vid stolproten med den bollen och är även ett klassmål faktiskt.
Ja, och det vi sitter och väntar på nu när det första ryktet kommer om att typ Real Madrid vill värva Enner Valencia i vinterfönstret, för det kommer väl snart, antar jag.
Är det Chames 2022?
Ja, men alltså, om man skulle göra något mer mål och imponera även mot tuffare motstånd, det vill säga Senegal eller Nederländerna här i gruppspelet, och tas vidare sitt Ecuador, så då kommer vi prata Enner Valencia. Då kommer inte han vara kvar i Fenerbahce efter vinterfönstret i alla fall. Även om han har kommit i åren. Nej, men drömstart för Ecuador måste man ändå säga. De såg, även om Qatar inte bjöd på större motstånd, så de superstabila ut, organiserade, hade samma, alltså liksom samma nycklar och kvalitet som de hade som tog dem till det här VM:et, genom det jag tycker kanske är världens svåraste VM-kval jämfört med det asiatiska.
Nämnde Nederländerna och Senegal, de två andra lagen i den här gruppen, ska mötas lite senare idag. Vi har ju nåtts av beskedet att Sadio Mané missar hela VM, han ska opereras, och det är klart att Senegals möjligheter försvagas enormt mycket. Det är fortfarande ett bra lag, men Sadio Mané är ju den där X-faktorn. Vi har ju haft eventuellt, inte förhoppning eller förväntningar, men kanske förhoppningar om att det här Senegal skulle kunna vara det första afrikanska laget att ta sig förbi en kvartsfinal. Det är klart att det finns mycket svårt att överkomma på vägen, men för att det ska överhuvudtaget vara möjligt, känns det som att då hade man behövt ha Sadio Mané i form där längst fram.
Alltså, de blir ju betydligt mycket svagare av att inte ha Mané, såklart. Sen tror jag inte att man ska bara slänga den förhoppningen om Senegal åt sidan, för det är fortfarande en trupp överlag som jag tycker är väldigt välbalanserad och väldigt stark, och en trupp som absolut är kapabel att gå väldigt långt i det här mästerskapet. Men utifrån faktumet att Mané är borta, såklart de är betydligt mycket svagare. Sen får väl se hur de samlas kring det här. För det kan ju också vara en, även om det såklart totalt sett är svagare, de är ett svagare Senegal utan Mané, så kan de ändå bli på något sätt starkare av att samlas kring det här och förstå att nu måste vi alla steppa upp för att det här ändå ska kunna gå. Så en sån situation skulle ju kunna stärka Senegal som kollektiv. Men det är fortfarande ett väldigt bra lag. Men ett betydligt sämre lag såklart utan Sadio Mané.
Ja, och de sen ställs då såklart mot Nederländerna. Vad har vi för förväntningar på Nederländerna i den här VM-turneringen? De är liksom lite sån där outsider på något sätt. Vi har ju hela Louis van Gaal-situationen också. Han är ju svårt sjuk i cancer. Det här är väl hans sista framträdande på den stora scenen från vad man har förstått. Och en sån sak kan ju betyda väldigt mycket för nästan. Vi vet ju att Louis van Gaal är väldigt populär i Holland. Det känns som att han är väldigt populär i den här gruppen också. Han berättade ju inte för dem om sin sjukdom under kvalet till exempel. Det är något som har kommit fram efteråt. Man har ju känslan att det skulle kunna knyta ihop det här laget till att göra något. Och en framgång för van Gaal och framgång för det här Nederländerna skulle ju vara en helt fantastisk historia.
Ja, så är det ju. De har en bra trupp också. Det kanske inte är de allra största stjärnor. De har Virgil van Dijk och Frenkie de Jong. Det är inga små spelare direkt som de har tillgängliga heller. Men sen har ju van Gaal kanske den som bjöd på allra mest överraskningar när han tog ut sin VM-trupp. Han tar ut en ung Xavi Simons som aldrig har gjort en A-landslagsminut förut. Som mycket väl nu spelar vi in där innan den här matchen spelas då. Mycket väl kan få matchminuter i premiären här mot Senegal. Det är ganska många andra delar i den här truppen. Man är lite överraskad över hur han har resonerat. Och det ska bli väldigt spännande att se vad han ställer upp med för lag. Hur kommer en spelare som Cody Gakpo till exempel, som varit fullkomligt briljant i PSV, att svara nu när alla toppklubbars ögon är riktade mot honom i det här världsmästerskapet? Med tanke på att alla toppklubbar i världen är intresserade av honom, med tanke på vad han har gjort i Eredivisie. Det finns mycket material som är bra och det finns många goda möjligheter för Nederländerna att gå långt. Slutspelsträdsmässigt ligger de också ganska bra till för att få överkomliga lottningar hela vägen egentligen till en semifinal. Beroende på hur andra grupper slutar och så vidare också såklart. Men nej, jag ser goda möjligheter för Nederländerna. Nu verkar de väl vara utan Memphis Depay här. Inledningsvis så får vi se hur de hanterar den avsaknaden dock.
Och såklart så ska ju grupp B kliva in i handlingen här under dagen idag. Jag vet när ni lyssnar så har ni kanske redan fått mer resultatet. Vi publicerar väl ganska strax innan matchstart här för England-Iran. Men det är ändå såklart en stor nyhet, en stor händelse när ett engelskt landslag kliver in i ett världsmästerskap. Vi vet väl inte riktigt vad vi ska förvänta oss utav det här laget just nu. Mycket hänger på Jude Bellingham, känns det som.
Ja, Harry Kane hänger mycket på, skulle jag säga. Att det är ju den som är självklara ledaren i anfallet. Det är han som ska göra målen, oavsett lite vilka som är runt omkring honom. Det här ska ju vara en match där England dominerar, en match mot Iran. Nu ska det bli väldigt spännande också att se hur Iran svarar på liksom den här premiären med tanke på den situation som råder i landet just nu. Ingen lätt match för Iran att gå in till med tanke på just splittringarna som finns. Det var ju nu bland annat lagkaptenen gick ut här nu presskonferensen och tog ton. Och sa att ja, vi står vid folkets sida, vi lyssnar på folket och de som just nu protesterar och demonstrerar mot det som pågår i landet och slåss för sin frihet. Så att de vill ju vara folkets lag, men det är ju också så att du förväntar sig folket också att de ska visa det väldigt tydligt. Och den krocken på något sätt som blir mellan att ja, du förväntas besöka presidenten innan du åker till åker till VM som de gjorde också, kontra att vara folkets lag. Hela den detaljen för Iran kommer ju bli väldigt intressant att säga så, att följa hur de hanterar. Men jag tror att om man tittar rent sportsligt, ja, Carlos Queiroz vet ju vad han är förbundskapten, de kommer att gå på defensiven. Frågan är om England har modet nog att kunna luckra upp det.
Sen har vi dessutom USA-Wales kvällsmatch ikväll. Wales som spelar sitt första världsmästerskap på, 64 år va?
Ja, när var Sverige VM? Det är 64 år sedan.
Nej, det är mer. Det är... Jo, men 58. Det är 64 år sedan. Så att det är såklart en enorm sak i Wales. Men de ställs mot ett USA som jag tycker ändå ser spännande ut. Det finns mycket ung, frejdig kvalitet i USA som jag tror kan överraska på en del.
Det jag ser mest fram emot i den matchen är ju stjärnkampen mellan LeBron och Bale. Pulisic versus Bale gick man ut med amerikanskt. Jag satt och kollade på lite NFL efter VM-premiären här under gårdagskvällen, och då kom det ju reklam där på Pulisic versus Bale. Så det är väl stort på så vis. Den matchen i matchen ser jag fram emot. USA absolut, det finns mycket ung talang, men jag tror att det här är ett lag som är... På tal om att pika i rätt tid, så tror jag att det här USA ska se som bäst ut till hemma-VM om 4 år snarare än det här VM:et.
Mm. Och imorgon då så kliver ju Messi med sitt Argentina in mot Saudiarabien. Han ska väl inleda resan mot den här skytteliga-titeln. Eller jag har i alla fall tippat honom som att vinna den här skytteligan, Lionel Messi. Han vet ju vart målet står. Dessutom kliver Danmark in mot Tunisien, Mexiko, Polen och så Frankrike. Frankrike som kommer... spela kvällsmatchen imorgon då mot Australien utan Karim Benzema. Ballon d'Or-vinnaren har ju tvingats kasta in handduken, även han skadad.
Ja, och på något sätt så man är ju inte förvånad att vi har fått de här, alltså stjärnfallen inför turneringen, att du har de här skadorna redan vi ens har sparkat den första VM-bollen, för att alla spelare är redan slutkörda på det här höstschemat man har haft i klubblagsfotbollen. Det här komprimerade höstschemat där det som vanligtvis pågår mellan mitten av augusti till mitten av december numera pågår från början av augusti till mitten av november. Och så ska du ha hela Nations League och alltihopa på det som jag tyckte var helt förkastligt att de spelade, men det har jag varit inne på förut. Jag är inte dugg förvånad, jag tror att det bara är början på att... Alltså, lag kommer behöva de där 26-mannatrupperna. De kommer behöva kalla in spelare och det kommer vara rörigt. Och då är det ju tur för Frankrike då att man har Olivier Giroud fortfarande med i truppen. När Benzema är skadad, när Christopher Nkunku är skadad. Att man då har ändå en pålitlig forward som är i matchform. Som Didier Deschamps verkligen älskar och har använt förut. Och som har varit en nyckel tidigare när man har gått långt i ett VM. Så sent som för 4 år sedan. Så att jag tror att Frankrike kommer nog se vassa ut ändå trots de här extrema avbräcken de har drabbats av inför mästerskapet.
Ja, vi ska komma ihåg, det är ju inte bara Benzema som fattas, det är ju även Paul Pogba, N'Golo Kanté,
Kimpembe.
Och Kimpembe nu för inte så länge sedan också, så att det är ju alla lagdelar och det är ju världsstjärnor verkligen som fattas för det här Frankrike. Och vi ska komma ihåg det, att det har varit ett otroligt komprimerat höstschema för spelarna inför det. Men vi kommer ju också från en säsong som var komprimerad på grund av pandemin. Så att spelarna har ju spelat så fruktansvärt mycket fotboll, inte bara de senaste månaderna utan de senaste 1,5 året. På ett sätt som egentligen ingen har gjort tidigare. Det här är en helt unik situation, och vi har ju sett mängder med spelare kliva in och ur form, och det här är ju ett Frankrike som faktiskt kommer från 2 raka förluster mot Danmark bland annat, som också kliver in imorgon, som finns i samma grupp. Så ja, det är bara att förvänta sig att det kommer bli en del skrällar tror jag i det här VM:et, och spelare som kommer behöva roteras och eventuellt lämna på grund av skador. Det är nog bara att konstatera att det kommer fortsätta vara så under det här mästerskapet. Sportbladets VM-podd är tillbaka på onsdag igen. Då ska vi prata mer. Då har vi lite fler fotbollsmatcher att prata om som har spelats. Då har det ju bara spelats en. Då kommer vi kunna prata Messi, då kommer vi kunna prata Mbappé och så vidare. Harry Kane. Och titta lite framåt då inför...
Det är inget fel att prata Ener Valencia heller.
Det är inte helt fel att prata Ener Valencia.
Det är väl där man blir gladast av ändå efter det här mitt i alltihopa och alla... Alltså tvetydiga känslor, det är ju att just en spelare som Ener Valencia plötsligt dyker upp och gör 2 mål i en VM-premiär. Det finns ändå något vackert i det.
Ja, men det gör det verkligen. Vi ser i alla fall tusen tack från Sportbladets VM-podd den här måndagen. Vi är som sagt tillbaka på onsdag igen. Det är bara att följa bevakningen in, läs alla texter fram till dess på sportbladet.se. Och sen så hörs vi om ett par dagar igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.